Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Ska jag berätta en jättefin grej som jag hörde på tvn?
Ja, vad hörde du på tvn?
Cassandra kollade på mig med skräck frakt. Alltså jag kollade på Killinggänget dokumentären.
Åh, den vill jag verkligen se.
Alltså, ja, och jag hörde Alex och Sigge prata om den i podden.
Alltså grejen var att jag var jätteskeptisk. Alltså min kille var så, ska vi kolla på den här dokumentären? Jag bara, ska jag kolla på fem vita män som har fått breda ut sig i Sverige de senaste 30 åren och nu får de en dokumentär? Jag bara, jag tror inte det. Han bara, nej du fan rätt. Han bara, det här kommer ju vara mossigt. Han bara, men vi ser. Positivt överraskad.
På vilket sätt? Jag är så nyfiken för att jag hörde igår när Alex och Sigge pratade om.
Vad sa de om den?
Nej, jag vill höra din först.
Okej. Jag blev överraskad över att de var typ så nakna och ärliga. Mm-hmm. Och var så typ... Alltså typ att Schiffert var så typ ärlig med att så här, han bara, alltså jag fick ju panik av tanken att Killinggänget skulle försvinna, för det var hela min identitet. Mm. Och vem är jag utan Killinggänget?
Ja.
Jag gick in med så här, det här kommer vara en katastrof. Men jag tyckte liksom att de var så här jordnära, hade självdistans och kunde liksom så här sätta sig själva i kontext. Både liksom när Killinggänget startade och när de utvecklades och när de gjorde alla de här torsk på Tallinn, fyra nyanser av brunt. Mm. Och så här, jag gick där, jag var ändå så här, gud vad fint. Eller så här, jag var inte alls så här, usch, fyra vita män.
Alltså jag vill ju så jävla gärna se den här för att jag är uppväxt. Alltså jag är, min barndom är Nile City. Alltså, alltså det här, hela min barndom var när de var, när de... Alltså, var som
också
störst,
alla liksom. De som individer är ju en stor del av ens barndom. 100%. Om man är född i slutet av 80-talet.
Ja.
Alltså, eller tidigare såklart. Alltså de är ju verkligen det kändaste vi har.
Nej men alltså de men har ju liksom bidrag.
Nej men för att de pratade mycket om dynamiken de emellan. Att det har varit så otroligt konfliktfylld grupp. Alltså det har varit liksom... Ja, jag har inte sett dokumentären och har inte haft jättemycket insyn i vilka de är.
Nej.
Privat.
Alltså, och grejen också,
men tydligen enligt Alex då så var han ju så... Egentligen så... Eller var det Sigge som sa det? Att egentligen så varför jag känns en dokumentär när saker och ting redan har berättats på olika sätt. Mm. Tydligen så här, fyra nyanser av brunt handlar redan om deras typ trauman och saker som har hänt i deras... Alltså de har nowadays är typ så här kända profiler och personer. De har redan porträtterats och ändå görs det en till. Alltså förstår du, det var typ en sån invändning. Ja. Och sen var det också att de pratade om så här, vilken obehaglig dynamik. Att, alltså så här, både Alex och Sigge var så här, vi hade aldrig överlevt i en sån grupp. Alltså för att det låter hemskt liksom att...
Är det så hårt klimat?
Ja men alltså det har varit liksom, de har säkert slagit även om inte det kom fram. Men det så här, fjärrkontroller har flygit och du vet så här, folk var så här, det var mycket liksom, tänk er bara, hur många är de?
Alltså då på 90-talet var de ju sex.
Alltså, alltså så.
Fler,
sex. Manliga egon. Mm. Där alla tycker att de är bäst. Typ. Mm. Men egentligen är de jättesköra förmodligen. Mm. Alltså det är en väldigt toxisk miljö som de har varit i. Alltså jag tyckte bara det var intressant att höra om det. Alltså
gud, jag kan... Alltså Sigges invändning tror jag är mycket för att han också har befunnit sig i media. Så han kan säkert liksom läsa... Jag har liksom inte sett fyra nyanser av brunt.
Har inte jo, det här för sig.
Jag har sett delar av Torsk på Tallinn. Mm. Så för liksom gemene man så tror jag inte att det är så tydligt att så här, det här handlar om någon. Alltså, jag tror att Sigge kan liksom dechiffra det. Men intressant med då deras take på att, så här, att den toxiska miljön. För jag gick därifrån, jag kände bara så här, gud vad jag kan identifiera mig med den typen av kollektiv för att jag är i det skaver. Och att så här,
vi slänger ju fjärrkontroller och skit.
Nej men också
liksom.
Nej men på riktigt. Alltså så att jag kunde liksom snarare känna så här alltså jag kunde snarare så här je suis Killinggänget typ, att jag var så här att jag bara gud jag förstår det här, de här otroliga så här friktionerna och de här så här stora egorna och de här, men det finns ändå någon så här, någon grund, någonting som håller dem kvar.
Förmodligen och grundtrygghet och kärlek till varandra.
Till alltså, varandra men typ, eller till...
Konflikter sker ju ändå liksom.
Och att jag så här, gud jag bara, alltså, att jag kunde typ känna igen mig i det och känna så här, fan vad mycket magi det föds när man kommer över den här bampen av så, efter liksom fjärrkontrollen är kastad eller stolen som de pratar om, alltså i att de bara så stolar flög.
Mm.
Att jag bara, men jag vet den känslan att så här, what's pulling you Alltså, vad är det som gör att du är där då?
Men jag tror, nu som sagt, jag har inte sett dokumentären, men jag kan ändå tänka att när det kastas fjärrkontroller och stolar i vårt rum, eller i kvinnliga grupper, så vill jag tro att, ja, det kan vara, jag ska inte säga att det är positivt, men att vi har en helt annan typ av ödmjukhet. Nu pratar jag generellt om kvinnor än män. Alltså det är det jag menar. Alltså, som jag tror saknas lite i manliga
grupper. Och det
grupper.
Tog de upp själva.
Ja, okej. Okay.
De pratar om det själva. Att
alltså så här, finns självreflektionen, finns...
Men för att de är bara män, ja. Så är det ju okej. Okay, för att alla är...
Men Alex pratade just om så här... Att det är så tydligt hur de egentligen... alltså att det är liksom obehag... Han upplevde typ lite obehag.
Nej.
Där det är så här, det är så uppmärkt att de inte egentligen tycker om varandra.
Mm-hmm. Ah, så upplevde inte jag det.
Det var därför jag ville höra hur du upplevde det. Men jag ska inte, kolla på det.
Men för de hade själva den reflektionen att så här, om det hade funnits... Alltså han bara... Eller jag tror att det var, vad heter han? Andres Locco. Mm-hmm. Som var så... Det är klart att det är, män i grupp är ju problematiskt, och det är klart att det är problematiskt att vi har fått agera i grupp under så här lång tid. Han bara, men alltså, nu blev det så och ur det föddes väldigt, väldigt mycket. Absolut. Fint. Han bara, men hade det varit en kvinnlig komiker med, så hade eller så här, de typs basically att då hade inte stolar kunnat flyga på samma sätt.
Mm.
För att det hade inte gått då. Men nu var vi fem manliga egon som liksom basically kunde ta den skiten.
Mm.
Så att, ja men kul att, men det jag skulle komma till.
Det som, var det fina du hade hört?
Ja, det som han, jag tror att han heter Thomas Alfredsson. Han som är regissör. Okay. Skitsamma.
Mm-hmm.
Jag orkar inte.
En av dem eller?
En av dem.
Mm.
En av dem där.
Ja.
Alltså, stundtals när de visar 90-talsskript så tycker jag att alla ser likadana ut. Jag bara, jag kunde bara urskilja så Schiffert och Reborg.
Gustafsson.
Ja, Gustafsson.
Mm.
Men då säger en av dem i alla fall att i slutet på tredjedelen, för den är tredje, så säger han att så här, han bara, alltså de har ju vridit och vänt på det här, men typ basically så här, when all is said and done, så tror jag ändå att så här, han bara, om man har ett piano så skapar liksom x antal toner ett klang som den enskilda tonen aldrig kan skapa själv.
Exakt.
Mm. Och
that's what you call an accord.
Sure. Men i alla fall så jag bara, och så här, och det är det fina med för att det vi skapade kunde aldrig den enskilde skapa.
Nej, exakt.
Och jag tyckte det var så fint för att jag kunde också så, jag bara, gud, det är som det skaver.
Ja.
Mm. Alltså så här, det är vår dynamik och det vi har.
Men låter jättejobbigt och ensamt, och du låter dong dong och hon låter däng däng, och sen så blir det skitbra
tillsammans. Exakt.
Fint. Ni lyssnar på det, ska vi ju
faktiskt. Just att ni lyssnar på Chillinggänget
med mig Elsa
och mig Kassa
och mig Nadia.
Alltså jag landade ju hemma i Sverige igen för typ 20 timmar sedan, känns som.
Mm.
Och det har varit så jävla skönt. Alltså jag har haft flight mode på min mobil i 2 veckor.
Nej, så skönt.
Och det har varit underbart. Alltså det har varit den tröttaste, lugnaste resan, tror jag. För vi åker ju varannat år med hela familjen.
Mm.
Och det är klart att varje resa blir annorlunda, för att antingen poppar upp ett barn eller så, du vet, alltså någon
ny respektive,
alltså du vet, så det blir ju aldrig exakt samma, såklart, oavsett. Men jag märkte, jag tror alla märkte, det var hur, för det första skulle vi kunna komma iväg med tanke på Elins situation, med tanke på en annan familjemedlemssituation. Alltså, det har varit så mycket sjukdomar och cancer och hej och hå, så att vi har inte ens vetat att vi ska åka. Och det här året har ju varit väldigt tufft för hela vår familj. Och man märkte verkligen det. Det var, alltså, tidigare resor har vi ändå liksom, folk har varit mer pepp på, ska vi åka iväg och göra det här? Ska vi fisketur eller snorkeltur och hej och hå, vet, vi gör det ena och det andra och alltså, du vet, upp och se soluppgången och vi ska se solnedgången. Det är ett grej. Folk har bara behövt vila.
Vara.
Ja. Mm. Alltså jag har verkligen märkt så här, folk, hela familjen är jättetrötta.
Mm.
Så det var jättebehövligt, kan jag säga. Och alltså när vi sitter på Arlanda på flygplanet. Vi har, alltså flygplanet har typ precis rullat ut och ska ut mot banan.
Mm.
Då ringer min syras telefon, för hon väntade på samtal. Då ringer hennes läkare. Så att, och jag bara hör hon pratar, hon sitter på raden framför mig. Och så lägger hon på. Och så bara vänder hon sig till mig och bara, det var min läkare. Och nu har, för att de skickade ju en snabb remiss i och med att min syra fick svar på att de såg förändringar i hjärnan igen. Och, och så skickade de ju en remiss till kirurgerna som skulle kolla extra på det.
Hann de göra det innan resan?
Precis, eller Elin visste inte exakt när. Så att när hennes läkare ringer då, alltså vi sitter och ska precis rulla ut. Så alltså när vi liksom lyfter, då tar syran tag i mig liksom, armen så bakom och bara, det var min läkare. Och kirurgerna säger att jag inte behöver vara orolig. Alltså det här kan vara bara liksom en, alltså såhär, de ska röntga igenom 3 månader. Alltså såhär, jag ska inte vara orolig. Alltså,
det kan liksom bara vara geggamoja och var.
Ja, 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 exakt.
Alltså,
alltså det var...
Men det var
alltså,
det...
Nej, alltså du vet, alltså när vi lyfter, alltså jag tror att såhär... Lugnet, alltså... Nej men också, jag tror att det lugnet som skedde, för det var så här, alltså jag hulk grät, alltså jag kunde inte sluta. Alltså Sammy fick bara hålla om mig, jag var så här, och du vet, känslan också bara att sitta, alltså lyfter och så bara, vi är på väg på semestern och hon får det här samtalet. Alltså jag kunde inte sluta gråta, för när vi fick det jobbiga beskedet precis då 2 veckor innan, eller en vecka innan eller vad det var, alltså att hon måste börja på betapredden igen och du vet allt det här och oron och alltså det är klart så här,
betapred,
ja, du måste... ja, betapredden är ju då det som min syster tycker är så jobbigt att äta, alltså kortison för att liksom minska svullnad och så på hjärnan. Hon måste ju fortfarande ta det nu för att hon har ju någon slags svullnad, men det kan ju vara skada från strålning, alltså du vet så.
Geggamoja och var.
Ja. Och det, men alltså du vet, tårar har runnit, men jag har liksom hållit så här ett lugn.
Mm.
Men alltså då, när man får ett bra besked som kommer på liksom
i den stunden.
I den stunden. Ja. Alltså det var för mig, alltså jag, alltså det var som att jag bara, alltså det bara, jag vet
alltså
inte.
Hela inre måste ha öppnat sig.
Ja, ja. Och alltså du vet, det gråtet är så befriande.
Mm.
För att man kan ju också hulkgråta såklart av oro och sorg. Men att hulkgråta av som tacksamhet och lättnad är det starkaste som finns.
Mm.
Det
och också i den situationen. Alltså...
Nej men det var... det var så jävla skönt.
Fy fan vad skönt. Och vad fint att höra.
Ja, det var helt jävla underbart. Sen har det liksom... Det har regnat på den här semestern kan jag säga.
Ja, det har det.
Det har varit...
Är det regnperiod där?
Nej.
Eller
den ska vara
otur?
Den ska, ja, vi hade otur. Ja. Den regnperioden ska ta slut ungefär i slutet på november-ish. Mm-hmm. Men det var, vi hade otur. Men det gör inget. Det var så här... Folk var ändå trötta och det var molnigt och det regnade. Och det var härligt med vattenpölar. Jag älskar vattenpölar. Det har liksom plaskats.
Men har det regnat typ varje dag?
Nej, men var och varannan.
Mm-hmm. Är det länge då eller är det skurar?
Och det är därför du är så solkysst.
Ja, men jag tror att det är därför jag har kunnat bli solkysst. Jag har bränt mig 2 gånger. Mm. Jag brukar inte bränna mig, för jag brukar vara duktig på att smörja in mig. Men när det är molnigt, jag bara glömmer att smörja in mig. Så bara får jag färg eller så bränner jag sönder mig. Och så... Jag är fräsch nu.
Jätte.
Visst?
Jätte.
Alltså, jag är missundsam.
Nej, men jag brukar aldrig liksom få färg.
Så det är superhärligt.
Ja,
så
tack,
härligt.
Tack.
När man själv är typ gråblå.
Säga, min
färg. Men jag har busat faktiskt.
Ja,
men du,
jag skulle fresh. Precis säga att det så är liksom tan rubble brännan har ju varit aktiv.
Men den har ju också inte varit aktiv alls sen tuttoperationen. Så att ni förstår ju jag mått. Alltså hur mitt psykiska mående har påverkats av min fulhet.
För att du var så jävla ugly.
Nej, men alltså... Jag brukar skoja det, men det är ju sant.
Mm.
Alltså när jag inte busar, speciellt den här årstiden. Mm. Alltså då, alltså det är som att allt rasar runt mig.
Nej, men du blir en annan
som,
person.
Alltså det är typ som, tills jag inser bara, men just det är ju därför. Men det är som med PMS, att man glömmer att man har PMS varje månad. Sen bara just det är därför. Alltså det här busgrejen, det är livsavgörande för mitt psykiska tillstånd.
Men jag förstår dig.
Men alltså, det är sant. Alltså sen tuttoperationen har jag inte... riktigt kunnat göra det. Alltså jag har varit begränsad i rörelse så jag har inte kunnat hålla på. Men också att jag har liksom tejp över hela tutten, så jag har varit lite så här, hur vart ska jag ens lägga det?
Ja.
Och så har jag bara, men jag skiter i det. Jag har ju liksom verkligen legat ner på rygg i 4 veckor typ.
Mm.
Oh. Men nu i fredags tog jag fram busen och det var liksom...
Nej men gud, du var hej.
Nej men alltså,
hej gumman.
Du vet, jag kände bara när jag kollade mig, jag gick förbi och bara log när jag såg mig själv. Det var...
Hallå, det.
Det var Pudding. Mm. En jävla läckerbit. Mm. Ja, så ja, återigen, alla ni som går runt och har depressioner, sluta, sluta lägga pengar på terapi, köp brunt bus. Alltså. Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet Vision. Och Vision är ju då ett av Sveriges ledande fackförbund. Och deras medlemmar är faktiskt inte bara personer som jobbar, utan det är även studenter. Och det är det vi tänkte fokusera på idag. Nämligen också att de har stipendier som de delar ut till studenter.
Förlåt, men när man studerade, då vill man ju ha ett stipendie. Alltså så att man också kan liksom få lite av den ekonomiska stressen bort. Så att man kan liksom fokusera på sina studier. Mm. Och grejen är att så här, ja, det absolut viktigaste är ju att vara medlem när man är i arbetslivet. Men det är också bra att man får rätt förutsättningar för ett framtida arbetsliv. Och på Visioner, det är inte bara så att söka stipendier. Utan de har ju också så lönecoacher, CV-coacher. Alltså de har så mycket verktyg. Som jag själv känner att jag hade behövt när jag studerade. Som jag hade alltså noll koll på. Mm. Och att bara få liksom en hjälpande hand där
så,
är
så viktigt.
Guld värt.
Som studentmedlem då hos Vision, då kan du då söka deras stipendier. De är värda allt ifrån 3 000 till 20 000 kronor. Ja, men, och det som är så skönt med ett stipendie, det är som du säger. Då kanske man inte behöver ha ett extra jobb 5 dagar i veckan. Det kanske räcker med någon dag i veckan.
Ja, och om man liksom skriver på något stort jobb så kanske man inte behöver jobba alls under just den tiden. Utan kan verkligen fokusera helt på kandidatuppsatsen eller vad det nu är. Och grejen är ju att såklart, i och med att varenda krona räknas när man är student, när man studerar så är medlemskapet i Vision helt kostnadsfritt.
Så är du student och är sugen på att ansöka stipendier, då ska du bli medlem. Och så går du in på vision.se/student.
Det hände en grej när vi var på Curedo.
Maldiverna.
Maldiverna. Då så, det är på julafton. Så det är liksom stor middag och fest på restaurangen. Och jag går in och kissar. Och så ser jag hur, ja men det är ju massa folk såklart. Alltså det är ju en public restroom, vad säger man?
Ja, alltså det är restaurangens toalett.
Ja, exakt. Ja.
Ni har inte örn för er själva.
Nej.
Nej,
det är andra folk där också.
Mm.
Sjukt. Mm. Hemskt. Pöben liksom.
Ja, usch.
Ja. Så att det är jättemycket toaletter. Mm. Och det är folk står och tar tänderna. Jag ser att en kvinna i typ 45-50 års ålder, hon står och borstar tänderna. Jag bara, okej, lite märkligt att hon står och borstar tänderna.
Alltså på julafton, på kvällrestaurang, folk är uppklädda.
Ja, och hon står i typ yogakläder. Det är skitsamma, hon kanske har gjort yoga då. Alltså hon kanske inte var och käkade middag. I don't know. Hon stod i alla fall och borstade tänderna.
Men det är kväll.
Ja, klockan är 9 på kvällen. Ja, jag tänker inte mer på det. Jag kissar, jag ställer mig och tvättar händerna bredvid henne, så går jag ut igen. Och sen så efter typ 20 minuter så säger väl någon av folket i min familj, någon av kvinnorna, bara, ah, men följ med på toaletten, jag vill inte gå själv. Absolut, jag följer med. Så jag går in igen. Då står hon fortfarande borsta tänderna.
Va?
Och då tänker jag, åh jävlar. Och du vet, nu snackar vi, jag vet inte hur länge hon hade stått där när jag kom första gången. Men nu var det så jävla mycket lödder, va?
Driver du
när jag
med
pratar
nu
med er, att det var så mycket, alltså
det var som en tecknad film när de borsta tänderna.
Du vet, hon hade, det var lödder, halva ansiktet var lödder.
Hängde ner.
Ja. Och jag bara tänkte, oh, vad jävlar vad hon borstar.
Man bara, hur mår du?
Exakt det. För då gick jag i alla fall fram lite bara, excuse, hi, are you okay?
Gjorde du?
Ja.
Jag hade aldrig blivit, jag hade backat ut.
Mm. Alltså,
gick du fram?
Nu då.
Hon hade ju kunnat knivmörda dig på
lyssna
plats.
Lyssna nu
med
då.
Tandborsten.
Lyssna nu. Det var som att hon, för att hon var ju i någon slags maniskt
trans.
För att när jag, hi, are you okay? Såhär, hon bara,
stannade
upp. Vred på huvudet, titta på mig med alltså lödder i hela käften, med ansiktet. Och så bara,
hur var blicken liksom?
Blicken
var läskig.
Stirrig kan jag säga.
Tom.
Men ja, som att du hade catchat henne med handen, yes, i kakburken.
Yes.
Men det är så här, du väckte henne.
Mm, jag väckte henne. Okej, okay, och lyssna nu här. Så hon bara så här, ta ner tandborsten. Hon svarar inte mig, hon bara börjar skölja munnen med vatten så här. Hon bara kollar på mig igen. Hon bara, yes, I'm okay. Are you okay? Jag bara, och först blir jag ju, du vet, så här, okej, okay, lite, vet, så här, ska
du nita henne?
Ja. Nej, men du vet.
Alltså, så sjukt.
Lyssna då. Ja. Och jag tänker så här, jag bara, Elsa, håll dig, alltså, var försiktig nu. Alltså så här.
Ja, verkligen.
Och jag var bara så här, jag bara, yes, I'm okay. Det är bara det att så här, så jag sitter ner, jag bara, det är bara det att du har stått och borstat tänderna här väldigt, väldigt länge.
Du sa det?
Ja.
Du sa det!
Nej, men alltså, du vet, det går folk, alltså folk står och tittar, för folk behöver tvätta händerna. Alltså det är så här, hon har ju stått, det finns två handfat dock, men ändå.
Okej.
Okay. Och jag bara, jag ville bara kolla så här, hon bara, maybe I have my reason right, så här. Jag bara, ja, självklart, jag bara, förlåt, jag bara, det var inte meningen. Jag bara, jag ville bara checka upp så här.
Är det okej?
Ja, det var bara det. Så här, ha en fin kväll, och så gick jag därifrån. Och alltså, sen såg jag inte henne mer. Men alltså, jag gick tillbaka och berättade det här för min familj. Och du vet, de bara, åh jävlar, kära. Du vet, alla blev så här. Vissa var så här, men gud, alltså, man ska inte lägga sig i. Andra var så här, nej, fast det är fortfarande ändå fint att någon ser en att så här, hej, är du okej? Okay? Alltså så här, det är inte kanske ett... Alltså jag tänkte, hon kommer inte ha någon tandkött kvar. I don't know. Mm-hmm. Alltså, vad händer här? Mm-hmm. Men... Så det var mycket så här diskussioner i alla fall.
Ja, typ, rätt eller fel att gå fram.
Rätt eller fel att gå fram. Mm. Och så här, ska man så här, vad är... Alltså vad säger man så här, allmänhetens plikt, lol.
Ja, men ja. Alltså, förstår ni? Alltså typ civilkurage.
Ja, men lite
slash,
ja.
Men, ja.
Ja. Ja, ja, ja.
Men vissa var ju så här, okej, det här är typ fett obehagligt. För att hon var ju inte tacksam för att jag hade typ frågat om hon mådde klart. Bra, kan man säga. Utan det var ju jätteläskigt. Det var ju, alltså, hon tittade upp och hon var han från The Shining liksom.
Oh,
ja, och när jag gick och la mig sen på natten.
Då stod hon där.
Hon stod absolut här i huvudet. Och hon, nej, lyssna, vad hon gjorde.
Oh, för fan.
Hon, alltså i mitt huvud.
Du drömde om henne?
Nej, alltså, men jag låg och tänkte, jag hade katastroftankar. Det var så här, hon kommer ju se mig på dagen, vid poolen eller vid stranden. Hon kommer knivhugga Yahya. Hon kommer ju, alltså, nej, men jag var...
Du var livrädd.
Livrädd. Alltså i flera dagar så var jag så här...
Men har du såg du henne någon gång?
Nej, men alltså, då berättade jag det här för Jeppe, syrans man, dagen på morgonen, att jag hade haft sådana här katastroftankar. Och han får ju direkt, han bara... Du, om du ser henne, du måste visa vem det är så att vi har koll. För att alltså, då fick han katastroftankar. Alltså jag var så här...
Nej, han har bara hoppade på det tåget istället för att lugna dig.
Men sen så, jag släppte det sen efter typ två dagar. Men alltså, vad... Fan, alltså jag gjorde väl fel? Eller alltså så här, vad gjorde...
Men jag tänker att det, när man tror att någon mår dåligt så är det väl jättefint att gå in. Men alltså, tandborstning är inte en fara.
Nej, men tandborstning alltså, är 20 minuter.
Ja, men exakt. Jag tänker om hon hade tandborstat sin hud och så att det blödde. Ja. Där kanske man bara måste gå in.
Ja, men det är också så här, vad, det är en gråzon. Så här, vad ska man tandborsta?
Jag hade aldrig i livet gått fram till tandborsttanten.
Nej.
Det hade inte jag heller gjort. Alltså, inte till tandborstanten, för jag hade ju varit livrädd för att bli knivmördad. Ja. För jag bara, alltså, om hon står där i 20 minuter och borstar tänderna, hon har en kniv i BH:n. Alltså,
men
kommer.
Jag vet ju inte, så här, jag har liksom ingen erfarenhet hon... kanske av så här, maniskt beteende. Eller du vet. Jag vet ju inte vad det kan ha varit som har hänt
men
här.
Men tror du det var någonting liksom? Tänk om hon typ hade ätit något som var så jävla äckligt. Eller typ, hon kanske har kräkt av någonting och har typ spyfobi.
Alltså,
nu
sagt,
försöker jag bara...
Då hade hon sagt det.
Nej, men hon sa ju, maybe I have my reason.
Ja, men då hade,
hon alltså, kanske
hade,
inte vill berätta att hon råkade äta bajs.
Nej,
eller,
men sen, liksom. sen fick jag också så här jättedåligt samvete. Tänk om hon har blivit alltså, sexual
assaulted. Ja, jag tänkte också den tanken.
Jag vet. Och bara, det kom och bara ju på, men det sånt kom ju på, sånt kom på i efterhand. Mm. Men fortfarande, om det hade varit the case, så är det väl ändå jag som var så här, är du okej? Alltså så här... Även om inte hon hade velat säga det till mig att så här, men jag har varit med om det här och att jag då så här, vi hade hjälpt så att en doktor så här, skulle komma, fan vet jag. Men fortfarande så här, vad är rätt eller fel i såna här situationer? För det var ju inte ett beteende som kanske är, alltså det var lödder i hela jävla handfatet, i hela ansiktet. Ja. Det var liksom, hon borstade så jävla hårt. Va? Ja. Alltså hon kan inte haft några sprön kvar på den här tandborsten. Alltså.
Men det är ju verkligen som du säger, att så här, hur, alltså jag tror att hur man än vrider och vänder på det, även om hon typ precis har blivit så sexually assaulted och typ var tvungen att springa från sin villa och stod där och maniskt borstade tänderna. Att någon kommer fram och frågar, är du okej? Okay? Är fortfarande inte el. Alltså det är fortfarande, alltså att någon ser en är ju fortfarande, även om man blir jätteprovocerad.
Hon blev såklart, alltså hon blev väldigt, väldigt, väldigt provocerad över att jag la mig i det hon höll på med.
Såklart. Men jag menar, även alltså, när, alltså om man har en till exempel en vän som håller på med någonting som man själv är så här, det här är inte bra för
sen
dig.
Nu är du borta håret, du har ett hårstrå kvar på
huvudet.
Nej,
men jag menar så här, alltså, inte det, jag menar så här, om man är en så abusive relationship, alltså så här, om någon i ens närhet där man typ har rätt att lägga sig i håller på med något destruktivt och man påpekar det eller säger det, då blir de också skitsura.
Såklart.
För att även fast man bara kommer från alltså så. Så att jag tänker, alltså jag vet inte, jag tänker att bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.
Kanske. Jag ångrar inte att jag frågade, men jag ångrade det absolut på natten när jag skulle sova för att jag var fett rädd att jag skulle knivhugga halva min familj.
Nej, men det är ju så med såna frågor att man bara vi lekte pekleken, alltså who's most likely. Jag fick ett sånt julklappsleken när vi var hos Hanna och Jimmy, fast liksom på svenska, vad fan heter vem? Ja, jag kommer inte ens ihåg.
Ja, men vi fattar. Jag tycker att pekleken är jättebra.
Ja, kort med olika påståenden. Och då var det typ så här, vem hade högst troligt liksom hoppat in?
Får jag bara avbryta dig? Vem lekte du med? Familjen eller hemma hos, med kompisar?
Med alltså min kille och hans vänner på nyårsafton. Och då var det en som var så här, vem i gruppen hade most likely hoppat bara utan liksom ens en eftertanke gått in i en fight mellan två personer och försökt att bryta upp den eller något sånt. Och då var liksom männen bara, båda var så, jag hade gjort det. För man började diskutera efter att man pekade. Jag hade ju aldrig gjort det, obviously. Nej. För det är också att man är kvinna och att man så här, jag vill inte. Alltså om två män slåss, vad ska jag göra? De hade ju mördat mig om jag försökte hoppa in och flyget runt som en vante. Och då tänkte jag bara så här, gör det mig till en sämre person?
Nej,
då?
Absolut inte.
Men om man, när man tänker på civil, för att jag kan ofta känna så här, att jag har varit i situationer eller sett situationer som har känts väldigt hotfulla och tänkt, jag borde gjort någonting. Men man vågar inte. Till exempel, nu börjar vi prata om civilkurage, men jag blev ändå samma. Det var en intressant frågeställning. Att så här, nu var det här väldigt luddigt. För vi vet inte om hon skadade sig själv. Men på tunnelbanan till exempel. Jag har vid några tillfällen genom livet varit med om att jag upptäckt efter ett tag att en man har pratat med en tjej som man sen inser, de känner inte varandra och den här personen är lite kanske obehaglig för den här tjejen. Och där har jag, jag minns ett tillfälle där jag faktiskt satte mig där vid den här tjejen och började prata med henne och låtsades som att vi kände varandra för att han skulle bli obekväm. Ja, men typ. Och då gick han. Men sen har jag varit i en
annan sammanhang. Vad sa hon då?
Men hon var ju jättetacksam. Han var skitjobbig och han bara babblade med mig och bla bla bla.
Så jag att då din magkänsla liksom stämde?
Ja, jag gjorde den. Och jag menar, jag har ju själv varit i situationer där jag åkt tunnelbana och blivit utsatt för alltså till och med att någon har tafsat på mig vid tillfällen när jag var yngre. Och man hade önskat att någon hade hoppat in då. Men sen har det varit situationen där jag har blivit så rädd för att det har varit typ en påtänd man. Att jag inte har vågat. Och så har jag gått sen och bara, vad vidrig jag är som inte... Alltså det är pinsamt att ens berätta. Men att jag så här, här borde jag ha gjort någonting. Men jag vågade inte. För att vad skulle han... Alltså då gjort kanske han hade blivit helt våldsam. Exakt. Mot henne och mig. Och... Jag vet inte, det är en svår, det är svårt. Det är lätt att säga så här, man ska alltid ingripa, men ibland är man ju rädd för sitt eget liv.
Ja, såklart. 100%. Jag kan nog ha varit med om situationer. Jag är ju den som hoppar in i väldigt onödiga grejer. Alltså jag har fått smällar hit och dit
för att
jag
ska vet, du tänker inte efter.
Nej, jag tänker absolut inte. Jag är för impulsiv så. Vilket så här, jag såklart vissa gånger har folk varit tacksamma, andra gånger har folk bara så här, vad fan la du dig för? Nu fick du stryk eller så här, det här eller så här, vi ville slåss klart eller så här. Så att jag menar oavsett om det är slagsmål eller inte, om det är ett tjafs, alltså jag hoppar in i det mesta.
Ja.
Vilket kan vara bra och dåligt.
Ja.
Men det där är en väldigt intressant poäng för att det är så här, gör det en till en, för jag tror att jag, alltså jag är ju mer där, alltså hos dig Cassandra, att jag är så här, och kan också liksom med facit i hand och bara fan, men
där kunde jag ha gjort något
men jag blev livrädd själv. Alltså typ så, men just så på män, alltså som
exakt,
alltså
typ påtända eller aggressiva påtända, män som är så i kollektivtrafiken.
Eller liksom på i det offentliga rummet liksom.
Men det här är en väldigt intressant grej, för det var just det min familj, alltså för att vi började prata om det då på, alltså vid middagen, och 50-50, hälften var ju såhär, alltså Elsa, vilken jobbig jävel du är, såhär, lägg inte i, vad fan ska du fråga, alltså du vet. Och hälften är såhär, nej men jag tycker det är bra, alltså hon kanske behövde vakna upp ur det, för hon slutade ju ändå borsta tänderna och hon gick väl hem sen, I don't know. Men jag tycker vi borde köra någon slags poll eller så på vår Instagram om det här, för det är intressant att höra.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Under den här julledigheten då så har jag letat efter saker att se. För att jag har suttit hemma i min soffa.
Du har letat efter saker att se?
Alltså titta på
tvn. Ja. Mm.
Och så kom det upp på Netflix. Man får ju upp så här nyheter och så brukar jag ändå hoppa in på det mesta. Och jag älskar dokumentärer. Och nu fanns det en som kom här i december som heter You Are What You Eat. Och
You Are What You Eat?
Mm. Berätta om den.
Vad är en dokumentärserie?
Vad är premissen?
Först tänkte jag, men gud vad ångest.
Ja.
Men jag tänkte bara, men nu kör vi.
Men det känns som att den, förlåt, You Are What You Eat, det känns som att det har funnits för
ja, tidigt. Alltså det fanns ju en serie som heter Du Är Vad Du Äter med Anna Skipper.
Ja, just det.
På
det
TV3. Därför, ja.
Men var det så bantning?
Nej, det var ju att hon pratade ju väldigt mycket om att så här, ja, men det var absolut väldigt så 90-taligt. Ja, ja. Alltså så, hon åkte hem till folk, öppnade deras kylskåp och bara, vad fan är det här för skit typ? Och så var hon så, det är inte så konstigt att du har en övervikt och typ är sjuk ofta. Alltså hon pratade jättemycket, hon kollade ju folks avföring, bla, bla. Hon gick igenom allt för att se så här,
det du äter
påverkar din hälsa, inte bara i vikt, alltså hur du ser ut och i din vikt på vågen, utan liksom din inre hälsa och din,
ja,
din hälsa. Så jag tänkte, men vi får se, vad är det här? Och det som jag tyckte var intressant här var att den är ur ett tvillingperspektiv. Alltså enäggstvillingar.
Okay.
Så de gör tester på enäggstvillingar. Så det de gör, det här är en amerikansk serie. Gud, jag kommer verkligen inte komma ihåg alla de här termerna. Det är jättemycket sjuk. Men jag tycker den var så intressant och jättemycket ångest. Det de gör är att de samlar massa olika enäggstvillingar.
Var det triggande för dig? Eller vad menar du med så mycket
ångest? Nej, men jag kommer till det.
Ja.
Att de samlar massa enäggstvillingar som då frivilligt är med på det här experimentet. Det är liksom en forskningsstudie de ska göra. Där de tilldelar den ena tvillingen slumpmässigt en allätarkost. Alltså man äter kött. Och, men liksom ändå hälsosam kost. Så att de får i 4 veckor maten skickad till sig. Så alla måltider är liksom serverade. Mm. Och sen får de 4 veckor där de själva ska tillaga maten. Men fortsätta hålla sig till sin kost. Mm. Så den ena tvillingen får allätarkost. Den andra får en vegansk kost.
Okay. Okay.
Och sen vill de då... För det man menar då är att... Eller det man menar... Enäggstvillingen har ju identisk genetik.
Exakt. Mm.
Så det är därför
så
de
det är
gör...
Liksom de
har aldrig, man har aldrig gjort tester på tvillingar på det här sättet, utan man har gjort tester på människor, men alla har ju jätteolika förutsättningar. En kost som funkar för mig och gör mig frisk och kry kan vara helt dålig för dig.
Ja, men exakt.
Så att det är därför de väljer att göra det här på tvillingar, vilket jag tyckte var jätteintressant take, och det är ju spännande med forskning. Så det de då, alltså det här, det är så mycket, men det är också jättemycket fakta om, såklart, saker som man lärde sig. Vad hette de här dokumentären förr i tiden när alla blev veganer, vegetarianer?
Cowspiracy.
När jag såg den blev jag vegan i 2 veckor. Och sen var jag vegetarian i typ 2 år. Fast den hade ju ett miljöperspektiv, alltså hur planeten påverkas. Det perspektivet var absolut med i den här dokumentären också. Det var en bra påminnelse för mig, kan jag säga. För att det är lätt att se, så här, man vet att nötkreaturen, alltså korna, bidrar till typ det värsta utsläppen för planeten. Och det är för att vi människor efterfrågar så pass sjuka mängder nötkött att man liksom måste skyffla och skörda ner varenda jävla skog i Amazonas och liksom ge dem
för att vi har inte yta på marken.
Alltså så. Där fick jag en god påminnelse om liksom hur planeten påverkas av hur vi äter för mycket kött, helt enkelt. Men sen det som var intressant var ju också då hur våran hälsa påverkas. Och det, alltså, vissa saker var nyheter för mig, men vissa inte. Men det var en god påminnelse som sagt. Och det som var så intressant här var ju då, alltså det var en man till exempel som hade drabbats. Han hade kommit till doktorn, han hade typ svimmat och blivit jättesjuk och hit och dit. Och de bara, du har diabetes och du kommer behöva leva på insulin hela ditt liv. Och han var bara så här, vägrade vara en diabetiker och leva på medicin typ. Och han bara, men det måste finnas något man kan göra. Så han började hitta alternativa vägar. Han ändrade sitt liv och blev vegan. Efter x antal tid, minns inte exakt, så blev han frisk från sin diabetes. Och det var så mycket såna här grejer som handlade om just, alltså så här, om man inte bryr sig om planetens överlevnad så tänker jag att man ändå bryr sig om sin egen överlevnad. Och det var också en jämförelse med, det var någonstans i LA. Det var liksom ett område som var ett fattigare område och ett område som var, det var motorväg emellan, och ett annat område tvärs över gatan där då, motorvägen, där väldigt många levde som veganer. Och i det här området som var ett fattigare område och många svarta personer som bor där, där finns inte ens tillgång till typ grönsaker. Alltså det är ju så här, det är ju en klassfråga.
100%.
Och där kunde man se då på studier att människor som lever på den här sidan där folk är veganer, de lever i 10 år längre än vad de här människorna i den här lilla staden.
Men kan det också bidra, alltså hade de i så här typ att PGA typ så, andra faktorer som kan göra ens liv kortare så, om man typ lever i så utsatthet och ekonomisk stress?
Alltså i det här var det enda de kunde se skillnad, för jag menar det var det de sa, var så här, de andas samma luft, de bor i samma stad.
Jo, men jag menar om det här välmående området är ju inte så ekonomiskt stressade.
Nej,
måste
såklart,
betala,
såklart.
Jag har
absolut,
40
men det var inte en aspekt de tog in i det här. Men det man kunde se var att liksom kosten är
avgörande
för din hälsa. Och grejen är så här, jag visste väl det.
Alltså, alla
så här,
vet ju.
Vi vet ju att, så här, att äta kött
mer varierat
varje dag
och grönt och,
är inte bra. Och så är det också så här, hur cancerogent det är.
Kött.
Ja. Alltså det är så mycket, du vet, det som bara gör mig så frustrerad, gud det här är verkligen så, men det är ju att jag blev bara så ledsen över hur allt styrs av människor eller företag med makt. Att vi vet, alltså vi får inte ens den här informationen. Den informationen är inte allmän. Det borde ju stå på varenda löpsedel. Liksom att ni får cancer och
men
dör tidigare om ni äter kött.
Framförallt borde ju typ...
Och planeten dör, det pratar man kanske lite mer om. Men just det här, jag menar att läkemedelsindustrin styrs ju av pengar. Och de vill ju såklart sälja vidare insulin och inte säga till folk, testa och ändra din kost.
Men också men typ också att det skolan. Borde regleras, alltså det borde ännu mer regleras liksom statligt, alltså världsligt.
Det är det jag menar.
Att det är så här, men min tes som kanske är lite konspiratorisk, men jag tror att den har en, alltså så att det stämmer att, så här, att det är för många män, alltså för många liksom människor med för mycket makt. Alltså köttindustrin är så utbredd och liksom alltså fossila bränslen och allt det här. Så att så här, man kan inte reglera det statligt, därför att då skulle liksom staten kollapsa, för staten är kapitalistisk.
Exakt.
Så att så här, alltså, för att egentligen borde de ju bara införa ranson på kött. Alltså punkt.
Men det är det
slut.
Jag menar, eller bara så här, åtminstone ge oss information. Jag tänkte också på en annan grej som jag...
Jo, men det här med ge oss information är fortfarande inte till, alltså så här, vi vet fortfarande att det är bra med varierad kost, men ändå
men,
så är det svårt för mig
att mena hur de pratar om. Nu var det här i USA, så de har en viss typ av kommunikation där som jag vet inte om hur den exakt låter, men så här, deras typ så konsumentverket eller vet livsmedel att typ så här, istället för att säga så här, kött är cancerogent, det är XXX och Y, så säger de bara så här, försök att äta mindre typ så transfetter, alltså fast det är egentligen bara en procent av sanningen, förstår ni? Alltså man går inte ut med den riktiga informationen. Och jag tycker också det är sjukt så här, den här killen då som jag pratade om som blev frisk från sin diabetes, när han berättade för sin läkare och kom dit, hon bara, hur har det gått med medicinerna typ, han bara, jag har inte rört dem typ. Hon bara, vad menar du? Så kollade hon hans värden och bara, här var det tipptopp. Hon blev helt chockad, för att de får inte lära sig det heller som läkare. Nej. I skolorna, utan där är det bara så här, den här medicinen ska
hjälper
du ta typ.
Alltså,
men därför bara... då blir det så här, när du använder kosten för att läka dig själv
inom
situation, så är man ju liksom alternativmedicinare.
Alltså, det är den bilden. Foliehatt.
Exakt.
Basically.
Men det är ju en grej.
Ja.
Och obviously, det vi stoppar i oss, självklart påverkar det vår hälsa.
Men får jag fråga dig en grej? Alltså i den här dokumentären, för att vi går ju ändå runt och tänker, eller jag ska inte säga, jag går runt och tänker att så här, om en allsidig kost är det bästa. Mm-hmm. Men de som då hade fått den här allsidiga kosten och jämfördes med den
veganska... Det som hände var ju att de också fick ett träningsprogram. Och det, så jag tycker ni ska se den, för den var superintressant.
Men jag vill ändå höra tvillingarna.
Man får veta, de gör ju tester alltså in och ut på de här människorna. Början och i slutet. Och det blev tydliga skillnader i hur de... Dels hur de tappade så här fettmassa eller inte, muskelmassa, dutt.
Energin men också, och sådana saker.
Och så finns det något som man mäter ens biologiska ålder.
Ah,
jag kommer inte ihåg vad det hette. Och de som hade gått på en vegansk kost hade typ, alltså det var en så här sjuk skillnad på hur mycket yngre de blev i sin biologiska ålder. Mm. Till skillnad från den som ätit en en bra hälsosam men köttinnehållande kost. Den personens livs i biologiska ålder hade inte förändrats.
För det jag tycker är intressant här, alltså med
så
den här dokumentären.
Yngre. Ja. Det är bara konstaterat, du blir yngre av att äta vegansk kost. Alltså blir yngre, du lever längre.
Ja.
Men för det jag tycker är intressant är att såhär,
då blir jag 24 nu.
Men det jag tycker är intressant här är att de ändå har mätt, alltså för vanligtvis när man är så, du äter så skräpmat och ämnen i 2 veckor och du äter veganskt. Mm. Men då blir det som att så här, alltså det finns ingen som bara, eller det finns väldigt, väldigt få människor som normala människor, eller vad man ska säga, som äter bara skräpmat och ämnen.
Så extremt.
Exakt. Mm. Men det jag tycker är intressant är att de ändå har mätt så en allsidig, som jag tänker att gemene man går runt och tänker att så här,
det här är bra.
Mm. Så här, jag äter lite kött, lite fisk, lite grönsaker all is good.
Mm. Och det var också mycket myter kring så här, styrketräning och vegansk kost. För att det finns ju en idé om att
man måste äta
protein och köttbitar och det måste komma från mejerier och kött. Men det kunde ju också den här studien motbevisa. Men det tar längre tid för en person. Det som var intressant var också att en av de här tvillingarna som då åt vegansk kost, han tyckte det var så svårt med en vegansk kost för att det är så mycket mer du behöver äta för att få i dig kalorimängden. Alltså äter du kött och så, alltså du behöver
pasta
inte lika mycket. Men grönsak innehåller så pass lite kalorier att det blir enorma tallrikar och han bara kämpade verkligen med det här. Och då är det ju, om du inte äter tillräckligt så är det svårt att bygga muskelmassa.
Såklart.
Men det var så mycket sådana här känslor av den här dokumentären. Jag tycker verkligen att ni ska se den.
Vad var ångesten då?
Alltså bara allt. Alltså så här, som, det var 2 tvillingar som var båda höll på att utbilda sig till sjuksköterskor. Och de pratade om att så här, det svåraste för människor är att så här, folk vill hellre, alltså om de får en sjukdomsdiagnos, oavsett vad det är, så är det som att det finns typ inget svårare för människor än att ändra sin livsstil och kost.
Nej.
Alltså att folk är hellre sjuka och äter piller efter piller efter piller än att bara så här, kanske testa och ta bort det här ur din kost så kanske du kommer må bättre. Alltså det är en sån jävla uppförsbacke för människor, inklusive mig själv.
Alla.
Alltså jag har verkligen, alltså när jag höll på att försöka läka inom situationen min endometrios, jag var inne på massa olika spår, även min fibromyalgi, att så här, jag har hamnat i olika form där det är så här, men där man misstror eller inte känner sig liksom hjälpt av den traditionella vården, att man bara så här, det finns absolut massa tankar och teorier om så här, om du äter like this and that så kommer du kunna läka din endometrios eller åtminstone dämpa den väldigt mycket. Och för vissa är det så kvacksalveri, medan jag är så här, it makes sense, men jag har liksom aldrig orkat bestiga det berget.
Nej.
Alltså för att det är för jobbigt för människor, inklusive mig själv, att ändra
livsstil. Alltså jag tänker på det när det kommer till så här, men min trötthet, alltså sådana saker, att så här, nej men vadå, då behöver jag bara vila lite mer och sen dricka mer kaffe och sen så bara för att jag ska leva mitt vanliga liv. Man bara, eller så kanske du ska äta mer energirik
eller typ
mat.
Ta en
eller
promenad.
Ja, alltså först, alltså du vet.
Ja, men så här, för man är så jävla, alltså så här, vi är också matade med liksom att saker och ting ska vara enkelt smidigt. Alltså så här, det är för jobbigt. Alltså vi är vanedjur. Alltså det är jättejobbigt. Du vet, jag började verkligen tänka så här, gud, nu måste, du vet som man blir, så fort jag såg kaos, nu ska jag bli vegan. Alltså vet, så här, jag måste bli vegan nu. Men sen så bara började jag så här, men okej, jag behöver inte vara så dramatisk, jag behöver inte vara så drastisk, man kanske kan vara vegan en gång i veckan i alla fall. Alltså att man
börjar
typ så här,
börja
någonstans. Men vet ni, alltså nu, för det pratade jag om för några veckor sedan, att jag började ta fram kokböcker. Och det är så jävla trevligt, för då kan man verkligen, alltså vet, att få se bilder och såna, alltså det är så här, så mycket lättare. Så att nu har jag ju 4 kokböcker som jag går från. Jag har köpt den här, jag vet inte om den är ny, men som bara heter ris.
Ja.
Jag ska göra så mycket olika risrätter.
Ja,
och då ska man försöka välja de som kanske är då mer veganska.
Grejen är också att det här har jag och min kille pratat mycket om. Eller så här, jag märkte när jag, alltså, för att när man flyttar ihop med någon så märker man ju så här, aha, det här är den typen av mat du lagar, för att det är ju du van vid, yeah. Och det finns alltid hemma hos dig. Det finns allt, alltså så här, och medan hemma hos mig, alltså så här, jag, alltså, och att det handlar ju så mycket som du säger, men så här, vad är man van, alltså när man går, in i mat, ja, men när man går in i matbutiken, vart går man först?
Vad är man liksom bekant med?
Exakt, så här, man bara, vad ska jag göra med den här vitkålen? Mm. Alltså så här, eller vad ska jag göra med den här tofun? Eller, alltså, men det handlar ju också om att, alltså, men det är ett berg. Det är
verkligen
berg. För jag kan liksom inte föreställa mig något mer.
Och såklart också, alltså, en klassfråga. 100%. Alltså att så här, kunna, inte bara tillgången, men också så här, att ens kunna lägga tid på att lära sig en helt ny kost och bli vegan.
Ja,
och
du.
Alltså så här, det är billigare och går snabbare att laga sämre mat. Alltså så är det ju.
Alltså, ja, alltså jag icke-vegansk. Jag tror att...
Nej, men bara så här snabb, vad heter det? Snabbrätter på, och typ så här, nej, halvfabrikat. Men det går skitfort. Du slänger in ugnen. Alltså för en person som jobbar så 70 timmar i veckan och har 500 barn och kämpar, alltså,
det går jättefort
med sin vardag. Hur mycket tid och pengar har man att sätta sig och bara stå och hacka grönsaker som ska sauteras och ångas?
Nej,
och
men det, verkligen. Men däremot så tror jag, för ofta på Lyxfällan så säger de ju att så här, snabbmat är ju dyrare. Eller så här, alltså,
i Sverige är det så, ja. Men ja, i USA är det inte det. Nej. Och det är det jag tycker är intressant. Det är så mycket billigare att äta snabbmat. Men också tillgången. Alltså vissa områden, fattiga områden i USA, det är liksom, jag har inte ens någon aning, men det finns inte ens mataffärer.
Nej.
Det finns snabbmatsrestauranger och så finns det såna här typ alltså kiosker. Typ.
Mm. Ja, men typ så ICA nära.
Men mer typ 7-Eleven.
Ja, okej.
Mm. Alltså så här corner store. Mm. Alltså
jag fattar.
De har kanske så, ja, kanske finns lite mjölk och så, juice. Men sen är det ju liksom kakor och fryspizzor. Ja, det var den ångesten som jag inledde året med. Men en bra ångest ändå. Det var en bra påminnelse. För att jag tror att man lätt bara så här, när jag ser såna dokumentärer, jag bara så här, jag orkar inte ta in den här. Alltså om det gäller miljön eller om det gäller vad som helst. Ibland orkar man inte. Men nu fick jag en god påminnelse och det har ändå gjort att jag bara så... Nu ska jag försöka...
Och också börja smått. Alltså som du säger, så här, du behöver inte... Så här,
du behöver inte bli vegan idag.
Nej, men kanske så. Prova att bli det en dag i veckan. Att man bara en gång i veckan lagar någonting veganskt.
Nu kommer någon bli arg sen jag lägger upp en köttbit. I alla fall, den heter You Are What You Eat, A Twin Experiment. På Netflix. Om
spännande. Det här kanske är lite flummigt, men ändå någonting som jag har typ haft diskussioner med både familj och med familj och kille och ditten och så här
om. Kommer du låta som mig nu? Flummig?
Nej, men det vet jag inte. Men det gör jag väl alltid. Okej, incidenten var att jag och min mamma och min kille var på en promenad i ett så här naturområde där det fanns ett så här ja, men typ så här en gammal herrgård typ, och så var det en sjö runt och så är det så här promenadstråk runt.
Idylliskt.
Ja, jättefint. Alltså utanför Göteborg. Och vi är på en promenad och så går vi där. Och sen så, och så kommer vi fram till den här herrgården för att det är liksom så ett museum och ett café. Alltså. Och så säger jag bara wow. Jag bara, ska man ha ett sommarställe så ska det ju ändå se ut så här.
Oh.
Min mamma och min kille i kör. Hur ska du betala elräkningarna här inne?
Man kan man...
Och då, jag tittar på dem och är så, alltså...
Fan vad tråkigt det måste vara. Vilket tråkigt liv.
Och grejen var, det var något som hände där, för att det är någonting som jag typ har upplevt med... Alltså att jag bara, ni två är så deppiga.
Mm.
Jag ska ju inte... Alltså det här är ju dagdrömmar. Och efter det så var det typ som att jag kunde tracea... Det var typ som att... Okej, jag överdriver uppenbarligen. Men lite att jag var så här, såg hela mitt liv passera i revy. Inte riktigt, men att jag bara... Parallellt med det här då, så läser jag mycket så... Lev kreativt och du måste få vara i ditt eget space och du måste kunna vara kreativ. Och i de här så är det mycket så... Du ska aldrig begränsa dig i din liksom... I dina tankar eller i dina drömmar eller så här, det måste vara ofiltrerat, det måste vara utan värdering, utan att döma dig själv för vad du, alltså så här, allt det här, och när jag liksom så här, jag bara, men herregud, jag bara, drömmer inte ni två? Och då var det typ som att, och framförallt så har jag, min kille har haft mycket diskussioner om att jag bara, nej, Så för då har jag varit så här, okej, men i ett drömscenario, hur skulle det här liksom pan out till exempel?
Han kan inte se det då.
Han kan inte. Nej. Utan det är bara så här, ja, men det här skulle ju vara kul, men det kommer ju hindras av det här och det här. Jag bara, nej, 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 stopp!
Glaset är halv.
Alltså jag bara, nej, nej.
Halv tomt.
Alltså ja. jag säger inte. Alltså jag frågar dig nu om ett drömscenario.
Men är det att man då har ett väldigt så logiskt perspektiv på allting?
Ja.
Att man inte är så känslor. Jag tror att det handlar om vilken del av hjärnan som styr den. Eller?
Säkert.
För är det inte så att man har typ en majoritet liksom del? Alltså så här, den logiska versus den kreativa eller något sånt. Är det inte något sånt?
Jo.
Något sånt
är det. Eller alltså, vänster. Det nej, men jag tror att det kan... Alltså, det,
och jag tänker att det kanske har med det att göra.
Men... Absolut, men jag tror också att det har så jävla mycket med så övning att göra. Mm. För att jag tror att det betyder så mycket för att då alltså typ så realiseras, alltså det här är som sagt jätteflummigt, men skit i det nu. Att, så här, att kunna uppfylla sina drömmar handlar liksom också om att kunna verbalisera dem utan judgment typ, och utan alltså verklighetsuppfattning.
Verkligen, så här, det kan bara få vara lite bubbligt och mysigt i stunden. För jag menar, kommer du ihåg när du
bodde... Jag ska inte köpa en herrgård!
Alltså, jag har inte råd med en herrgård. Men kommer du ihåg när du bodde i Hallonbergen och jag bodde i Sumpan? Då brukade vi mötas i Duvbo. Ja. Där har de ett villområde. Med mycket så här, både lite funkis men också väldigt mycket...
20-talsvillor.
Ja, exakt. Och mycket, alltså så här,
sekelskifte. Ja,
alltså,
sekelskifte. Madicken.
Ja. Vi brukade gå promenader där och bara så här peka på hus.
Så här ska jag bo.
Här ska vi bo. Mm. Och så bara, du vet, så här, titta och så bara, kolla den där lilla fina, och där ska vi dricka, vet du, vin i den där fina lilla jävla orangeriet. Och där. Alltså, jag får typ rysningar. Bara för att
vi... De promenaderna var så...
Men snälla, men vi bara drömde lite.
Men också typ att jag bara så här... Jag bara, men...
Som man gjorde som barn.
Ja. Ja,
är men... det att den förmågan liksom plockas bort med tråkigheter som händer i livet?
Ja,
motgångar.
Ja, precis. Mm. Men också typ att jag var så... Att jag bara, men förlåt, men jag bara, vet ni hur många orimliga drömmar jag hade för 10 år sedan? Som nu typ i verklighet.
Mm. Ja.
Jag bara, det är inte så här, och jag säger inte att så här, jag säger inte att, alltså, men jag säger bara att så här, kan ni lära er att låta drömmarna vara fläck, alltså smutsa inte ner dem
Låt
med
dem bara
elräkningar.
Vara, få vara drömmar.
Ja. Mm. Alltså smutsa inte ner dem med elräkningar och mamma var så,
och reality checkar.
Ja, för att man bara så här, det är okej, eller det måste få vara okej att drömma sig bort.
Mm. Ja.
Och att jag bara så här fick en så här ja, men jag fick typ en så här, för att jag vet att jag bara, alltså för jag tror att det drabbade mig så hårt för att jag själv har varit den som är så, hur ska det här någonsin hända?
Ja, men du har haft mycket katastroftankar ju. Du har varit rädd så mycket för att drömma ju.
Vilket ju skapar liksom en pessimism.
Mm. Så exakt. Och att jag bara så här, och att jag blev nästan så här, att jag, alltså så här, hela julen har varit så evangelisk kring det och bara varit på min kille som fan och bara så här, drömscenario om ett år, hur ska det här, och så blir han så här, han bara, jag bara, men säg bara, säg snabbt.
Han kan inte.
Och han bara, ja men så här, fast det här kommer ju gå smidigt. Jag bara, nej, inte smidighet, inte, nej.
Säg bara,
vill
säg
du
bara,
åka till Galapagos? Hur skulle det se ut? Mm. Berätta för mig. Mm. Och han bara så här, typ känner
sig
attack.
Men det går ju inte. Nej, men bara hitta, alltså, dröm!
Hitta
dröm.
På! Mm. Jag vill åka till Djungelboken.
Fantisera.
Jag vill bli kompis med Baloo.
Ja.
Kan jag få bli? Alltså så här.
Ja, jag hör dig. Jag hör dig.
Det är så härligt att få drömma sig bort
och
lite.
Fantisera. Mm.
Och fantisera.
Ja. Och att du äntligen kan göra det när du har känt att du inte kunnat göra det.
Ja,
förut.
Men också för att jag blev så här.
En
att
frihet.
Jag bara, oh my god. När mamma och han sa det, jag bara, oh my god, det var literally jag.
Ja.
Mm. Men att jag bara, gud, det här är så skadligt. Det är så skadligt för så mycket.
Det är så trist bara.
Men det är också trist. Men jag tror också att det är skadligt för ens personliga utveckling.
Ja, men det är ju för att man håller sig tillbaka.
Exakt. Mm. Man håller
från
sig själv tillbaka.
Från att drömma.
Och det är så här, nej, jag ska inte köpa en herrgård och jag ska inte bli åka till Djungelboken.
Men du kanske ska köpa ett hus.
Who the fuck knows? Liksom.
Eller åka till Amazonas.
Ja, exakt.
Ja. Mm. Dröm.
Underbart.
Vidare. Dröm vidare.
Här kommer veckans plåster.
Och skavsår.
Mitt skavsår är, alltså för någon vecka, kanske en vecka sedan, eller några dagar sedan, så jag har ju en liten bokhylla, eller om jag säger, låg bokhylla där i vardagsrummet.
Ja, den är så fin.
Ja, men den är jättefin.
50-tals.
Där jag har böcker längst ner. Mm. Och sen har jag ju haft liksom lite panik över, jag tycker det är någonting som är jobbigt med böcker. Alltså antingen har man ju en stor bokhylla och, eller ett bibliotek helst hade jag velat ha i så fall. Mm. Men det finns inte det utrymmet. Och då har jag liksom, där har jag mina favoritböcker, böcker jag har läst alltså. Mm. Plus några nya som jag har tänkt att jag ska läsa men aldrig lyckas läsa för att jag kan inte ta in bokstäver i mitt huvud. Men kämpa på ibland och försöker, men det går inte så bra. Men de ligger där som en vision om att jag någon gång ska klara av att läsa dem. Mm. Okej. Jag blir väldigt stressad av böcker, alltså utseendet. Alltså det känns plottrigt i hem. Jag blir stressad av att det är ostrukturerat. Jag har haft liksom, tidigare i livet hade jag en sån klassisk billigbokhylla, en hög. Mm. Där gjorde jag allt ifrån att så färgkoordinera till att storlekskoordinera så att det är samma höjd. Mm. Alltså för att inte känna mig så
attackerat.
Ja, vilket man lätt kan bli av böcker.
Att det är rörigt.
För att böcker har 3000 olika färger och typsnitt och storlek. Alltså så här att det är väldigt...
Vissa har, jag har sett att vissa har, och det kan ju vara en grej för folk som tycker att det är jobbigt med att det känns rörigt med färger och sånt. Vissa vänder ju på
alla.
Ja,
det
är
det jag gjorde sist då.
Okay. Mm.
Så jag vände alla
så, de
så att man bara ser papperna. Mm. Och det skapade något mer ett lugn, men fortfarande kändes det jobbigt. Uh-huh. Och jag har liksom, jag ser från min soffa där jag sitter, alltså 20 timmar om dagen ungefär. Så ser jag det här i periferin hela tiden, för det är ju liksom snett.
Men det är typ som att orden vill ut.
Ja, men nu, även fast jag har bara sidorna mot mig.
Ja, men
mig,
de bubblar ju där bakom.
Så är de stör mig där.
Men varför kan du inte bara lägga ner dem i en låda ett tag då?
Mm. Okej, okay. Så vad jag då bestämde mig för var att i samma veva, för granen stod där, i samma veva som jag bara, nu ska julen ut och skulle börja huffiruffa bort med alla julgrejer, så bestämde jag att nu ska böckerna ut.
Okay. Nu ska hon ha ett bokbål på Sveavägen.
Böckerna ska ut, och då skulle jag upp det på min story. Och
vet du, jag tänkte såhär, på det. Alltså, jag bara, alltså the amount... pekpinnar.
Och det var så roligt. Så jag, alltså jag vet ju också att när jag lägger upp saker ibland så vill jag ju liksom provocera folk som inte heller förstår ton.
Alltså
min sarkast. Jag var seriös med att jag ville ta bort böckerna. Men det betyder ju inte att jag... Men jag skrev typ så här: nu ska julen ut, men vet ni mer vad som ska ut? Det är böckerna. Böckerna ska ut, jag känner mig så fruktansvärt stressad av deras till närvaro i mitt hem. Jag mår skit, jag har vänt ryggarna bakåt, jag har testat allt, men nu ska de ut. Och då skrev jag så här, och i och med detta att jag gör mig av med böckerna, så bestämmer jag att det är ute med böcker 2024. Eller något sånt där. Här skojar ju jag, obviously. Ja. Mm. Men tydligen plockade någon upp det här på Twitter, det blev värsta tråd. Eller inte Twitter, nya threads. Det är alltså Metas.
Okay.
Det är en kopia av Twitter. Eller X som det nu heter. Ja, okej. Okay. Och där blev det så, folk bara så här, fy fan. Det var lite typ så som du raljerade. Om man inte har böcker så är man en vidrig person. Nej, men okay, det skulle du inte säga. Men så här,
jo, det skulle
jag. Ja, okej, det skulle du kunna säga. Alltså det var verkligen den, du vet. Folk var så, pratade om att jag är hjärndöd. Och folk var typ så, hon har förmodligen inte ens läst någon av de här böckerna.
Men typ,
alltså, det var bara, alltså, det var en sån ton. Och jag bara så här, jag bara satt och skrattade när jag läste. Jag bara, alltså, förstår ni, jag blir så upprörd. Och jag kan ju känna så ibland när du också går loss på sig. Jag blir så här, men vem fan bryr sig? Och jag kände bara så här, jag hade kunnat ha böcker om de var instängda i ett skåp. Alltså jag vill inte se dem. Jag vill inte se dem. Jag vill, precis som jag vill ha saker på sin plats. I mina, även när man öppnar mina skåp i köket, där ligger saker perfekt i en alltså, struktur.
Du kan ha dina böcker i en garderob som du
har. Ja, men jag har alltså, inte det utrymmet.
Vänta, men också så, man bara, det var ju så tydligt ett skämt.
Ja, men jag gjorde mig av med böckerna.
Jo,
och när jag
men jag
skrev det här... Alltså, men när jag skrev det här så var det då en tjej som skrev till mig. Bara, men gud, om du är seriös så vill jag gärna ha dina böcker. Ja. Jag bara, varsågod. Så då kom det en tjej på kvällen och hämtade alla mina böcker.
Va?
Och det var fantastiskt.
Ljuvligt.
Och hon sa att hon hade något boende. Kan det ha varit det? Äldre? Jag kanske hittar på. Nej, men det var något sånt. Där hon bor i närheten där man bara kan lämna böcker. Så kan man få gå och ta. Liksom. Mm. Så hon bara, om jag inte vill ha själv lägger jag där. Så jag bara, gud vad härligt. Och så fick böckerna leva vidare. Mm. Men jag bara tyckte att det var så intressant att folk liksom blir så upprörda hur jag vill att det ska se ut i mitt hem.
Nej.
Och att så här, jag vet inte, jag bara återigen förbluffas av folks känslor som de lägger in i andras livsval.
Grattis.
Grattis. Vänta, det var grattis. Nej, men Nadja, det var flera som skrev om mig, men också till mig, om att så här, lite skämtsamt var det några som var så, typ så här, precis när Nadja har avslutat att hon ska släppa en bok så säger du att det är ute med böcker. Och typ som att det var att jag gjorde det här för att attackera dig.
Nej, men sluta.
Nej, jag skämtar inte. Jag läste i någon tråd eller någonting.
Så det här var typ såhär, hon ska förstöra
lol,
för Nadjas...
Det är så tydligt att hon inte är glad för Nadjas skull. När Nadja berättade i podden, Cassandra kunde inte ens fejka en glädje i podden. Och nu säger hon att det är ute en böcker. Fy fan, vilken dålig vän. Jag bara... Alltså att folk,
men vänta,
att folk går in
alltså, jag hade inte ens tänkt tanken
att men alltså, förstår ni att nej. Det blir en analys.
Nej, men vänta, alltså. Också så man bara, tror ni alltså hjärndöda personer att Cassandra fick reda på att jag höll på att skriva en bok samtidigt
då?
Som nej, men, ni fick exakt. Reda på att
jag... Ja, när poddavsnittet släpptes då fick jag reda på det här och då bestämde jag så här. Hörni allihop, och också att de tror att jag kan bestämma vad som är ute. Nu är det ute med böcker ska ut. Inga böcker så att ingen köper en annans bok. Exakt. Det var hela min plan. Okej? Okay? Så att du vet det, Nadja.
Men jag skulle precis säga... Alltså...
Nej, men alltså, jag förstår ingenting.
Men jag skulle precis säga... Alltså, förlåt, men... Du är så fucking känd.
Jag vet. Alltså, nej, om jag alltså, kan bestämma... Kan
alltså, förstår du? Nej. Du är så känd. Alltså, att, dels så. Det, alltså, men du får också en hel jävla tråd.
Men en hel jävla tråd. Alltså, så mycket analyser. Mm. Alltså, förlåt, men älskling...
Alltså, you made it.
Alltså... Nej, men på gud. Alltså, förstår du? Alltså, jag blir lite pirrig av att sitta här med dig nu. Att så här, du gör någon så här stupid liten rens på din Instagram.
Ja, det är faktiskt sjukt.
Och så blir det liksom threads.
Nej, men jag chockas bara av... Alltså, så här, ja, jag var seriös.
Men gud, man njuter
av det här. Jag blir ledsen att folk är så svårt för att förstå när man är lite skön. Typ. Ja. Alltså, folk har... inte förståelse för typ ton och sarkasm.
Nej, men folk har det. Oh. Men inte på så überkändis.
Nej, okay.
Alltså du är basically dig. Kanye.
Yeah. Och gud, vilken hemskt.
Yeah.
Okej, plåster. Igår så ganska sent, typ så här 10:45 på kvällen, så ringer min telefon ett okänt, alltså ett nummer jag inte har i min telefon. Så jag bara, vem fan ringer söndag 22:45? Så jag bara till min kille som jag bara googlar det numret för jag bara så här, vem är det? För det är ju ingen säljare liksom som ringer vid den tiden. Och så googlar jag så då det står inte att det är någon fuffens med det här numret så jag svarar han bara men svara vad är det värsta som kan hända? Så svarar jag så är det en dam. Hej hej. Cassandra, jag undrar om du jag bor granne med dig och jag undrar och då tänker jag först det här är en busringning för det finns ju såna här
ja, exakt, man kan
inspelade exakt. Och då har jag varit med om att jag har fått säga jag är en granne och det luktar cannabis från din port typ. Och så vet man bara vad fan händer typ men så jag trodde det var en sån först men så säger hon så här, jag bor också på alltså sa hon adressen då där jag också bor och så sa hon så här, jag tappar mina nycklar kan du komma ner till porten och öppna till mig, det är så kallt. Och fast hon säger sitt namn, adressen, så tror jag ändå nej, men, att det är någon som vill mörda mig.
Nej men
alltså förstår du hur sjuk det, man är?
Ja, är det ditt plåster det här?
Ja men för att det var så gulligt sen när jag gick ner. Men då sa jag så här, ja och då sa jag, står du där nu? Sa jag. Då sa hon, nej men nu står jag i tunnelbanan för att värma mig. Och den är precis runt hörnet där. Jag bara, men när kan du vara? Hon bara, om en minut kan jag vara där, jag behöver bara komma in typ. Och så då sa jag, men jag och min kille kommer ner. Och jag var så här till min kille, jag vågar inte gå ner själv. För att tänk om den här Katarina mördar mig. Alltså varför skulle Katarina mörda mig?
Borstar tänderna i 20 minuter. Ja.
Men
alltså jätteläskigt.
Men varför blev jag lite rädd?
Men vet du, jag ska säga en grej om det här.
Varför är jag så paranoid?
Nej, vet du är inte paranoid. Så här är det. Det här är en grej. Det här är en grej på riktigt som det har som det pratas om och forskas om och ditten och datten. Vi är så matade. Alltså det här är ju liksom hela Hans Roslings...
Ja, okej. Okay.
Ja, vi är så matade med negativa nyheter.
Vi är så matade med negativa grejer.
Mm.
Och så här, man vet inte... Alltså så här, jag sitter ju inte på några siffror, men hans tes var ju så här... Det händer inte mer negativa grejer än vad det gjorde. Men vi är bara vi så matade om det. Och vi matade om det överallt. Mm. Det sätter dig i bilen, lyssna på radion. Öppna mobilen, Instagram. Alla har så... pushfeeds, Omni, Aftonbladet, allt.
Folk sätter ju såklart såna här tags, alltså airtags på sina barn. De måste ha mobiler, de kan inte... Ja. Vi gick till skolan själv i 25 minuter.
Man har två år.
Ja. Men på riktigt, sker det mer brott eller är det bara det att vi är exponerade för de brotten som sker? Jag vet inte, men det är en grej och det har lett till att så här,
man är mer paranoid.
Man blir mer paranoid.
Men det är...
Och så här,
Ja,
vi lever liksom så mer säkra liv än vad vi någonsin har levat, men har aldrig känt oss så osäkra.
Ja, men jag kände bara sån skam sen när jag gick ner till Katarina med min kille. Men jag menar, hon har bott där, jag har bott i den här lägenheten i 15-16 år. Hon har bott där lika länge plus fler år säkert. Mm. Så jag menar, vi hälsar bara en dag ut och dag in. Så det här var ju en granne jag känner igen. Men det var bara så, när jag väl kom ner, bara, men gud. Hon är ändå gullig, denna Katarina. Ja. Hon var så tack. Hon bara, jag ringde 5 andra nummer. Hon hade väl googlat upp då folk som bor på den adressen. Ändå smart. Och så här, försökte ringa, men ingen svarar. Nej. Vilket också svarar på så här... Eller förklara hur typ Foppa vill inte... Jag är likadan, jag vill inte svara på nummer jag inte känner till.
Jag sa till dig, ring 112.
Ja, och min kille bara, men svara, vad är det värsta som kan hända? Jag bara, men jag vet inte vem det är. Han bara, men vad kan hända typ? Så jag bara, hallå, helt rädd.
Och så var det någon som stod
så var det liksom Katarina som frös ärslet av, så hon tappade nyckeln. Hon var så tacksam, så sa hon så här, vilken våning bor du på, Kassandra? Så ja, men 2. Och jag bara, du? Hon bara, 5. Hon bara, kom gärna på en fika någon dag om du vill.
Gör det.
Det var så gulligt.
Gör det!
Och då sa min kille, ska vi gå dit och fika någon dag?
Ja, men såklart han sa. Mitt skavsår är mitt hår i torrt klimat. Mm-hmm. Vad trist det ser ut. Alltså det... Nej, det blir inget kul. Det blir inget kul i det här torra, den här torra luften. Nej, den här torra jävla luften.
Men vad blir kul? Ingen. Blir hyn kul?
Nej. Men just håret är... Alltså det är så flesigt. Det var mitt skavsår. Ja. Jag har 4 plåster. Jag måste vara...
Jag
river av. Okej, plåster nummer 1. Vinterljuset. När man bor högt upp. Det är liksom... Det är något som händer januari, februari, mars. Alltså, solen ligger på ett sätt...
Nej, alltså det finns inget annat.
...som gör att ljuset i lägenheten, när det väl är soligt, är helt jävla magiskt. Plåster nummer 2. Sammis julklapp till mig. Jag fick en julklapp nu.
Ja. Fick du?
Ja, jag fick
Gud,
det.
Vad mysigt.
Mm. Och det var,
visste du om det?
Nej. Så han kom hem och då har han köpt en jättefin, stor... jag skulle vilja säga, det är en glasvas från Costa Boda. Med så här, olika fina färgglada fläckar på, som mig. Mm. Och det kommer vara perfekt att ha tulpaner i vår. Och sen så fick jag ett fett presentkort på Kreatima. Så jag ska köpa massa grejer och hålla på. Ja, det var jättefint. Jag blev superglad. Plåster nummer 3.
Ja.
Min farsa älskar att laga mat. Och jag blev påmind om inlagda, salta citroner. För att det åt jag på Maldiverna, för de hade någon sån här typ marokkansk afton, skulle man säga. Så att de här inlagda salta citronerna som man använder mycket i marokkansk mat, skulle jag säga. Typ i tagine man har dem i. Alltså, min farsa gjorde inlagda salta citroner som jag bara käkade som snacks.
Mm.
Det ska jag göra hemma. För man kan göra det här själva. Det är inte så svårt.
Får jag nu göra en burk till mig?
Ja. Det kan jag göra.
Till mig med.
Absolut. Alltså jag ska fan mig göra det nu i veckan.
Hem och lägga in.
Nej, men alltså, det tar ungefär en månad. Alltså, man får vrida och vända på den här jävla burken. Och, men alltså, vet, man käkar ju dem med skalet allting på. Och de är så salta. Så i något helvetes. Men syrliga och goda. Ja, det. Plåster nummer 4 är shoutout till min vän Katarina Dallas. Som innan vi reste, jag och min syster, så fick vi en varsin underbar resegoodiebag. Typ.
Till flighten eller?
Ja. Först och främst, hennes föräldrar är greker. Så att när vi var små, då åt jag alltid de här grekiska julkakorna. Alltså, jag kan inte uttala det, men kurabiedes. Eller jag vet inte hur man uttalar det. Men de här kakorna är så jävla goda. Ja. Så jag fick det. Mm. Och sen så,
vad kan du berätta mer om?
Kakorna, men jag skulle vilja säga att de är som små... Det är ganska torra liksom, goda kakor. Alltså så här vita kakor. Men
som
så,
drömmar typ?
Typ. Ja. Men så supermycket liksom florsocker på. Alltså de är så jävla goda. Okay. Undrar om det är lite nötter också. Skitsamma, det är så jävla gott. Så att jag bara slogs tillbaka det. Men också i den här så sa hon så här, den här påsen ska du öppna på, ska vi öppna på flyget.
Mm.
Då har hon alltså så här, det är liksom en rolig bok. Mm. Det är liksom ansiktsmasker och hej och hå. Och en varsin engångskamera som hon har pimpat med strasspärlor på.
Oj.
Nej, men alltså så fint. Så vi har med oss en varsin kamera som vi kan fota på resan.
Det är det gulligaste jag har hört. Alltså förlåt, men gör det av med alla de här vännerna som sitter
men
här.
Alltså, men sånt hade Elsa kunnat göra.
Ja.
Men alltså jag blev så jävla rörd och glad.
Shit, det är det gulligaste jag hört.
Vet.
Det där är ju också ditt kärleksspråk.
Ja,
alltså, det är ju verkligen det.
För det är så
du gör för andra.
Ja, men kanske.
Det är därför du blev så rörd. För att du fick exakt så som du ger.
Ja, ja, det var väldigt fint. Så det var mina 4 plåster.
Fy fan vad härligt. Mitt skapsår är att jag är en... Alltså jag är så dramatisk. Alltså jag är så dramatisk så att jag är utmattad av det själv. Och grejen är att när jag var singel och bodde ensam, då var inte det här ett problem. Men nu är det ett problem för att ett, jag har hela tiden någon att jämföra mig med som inte är dramatisk. Mm. Och jag ser ju att människan, jag suger lusten ur musten.
Lusten och musten ur pusten.
Ur en annan person som liksom håller på att, alltså, jag käkade lunch med en killkompis och vi pratade om min relation och han bara, vet du, jag ska säga en grej till dig. Han bara, den största risken med den här relationen är att you will drive him crazy. Jag bara,
du bara, nej, jag vet inte det jag vill höra.
Ja, men i alla fall, så då jag är hemma. Gud, jag har verkligen blivit dig. Det är det som är grejen. Alltså, jag tittar,
du har blivit Cassandra.
Nej, men alltså, jag tittar på mig själv uppifrån och är så, det, jag är Cassandra Klatskov. Och jag är okej med det, för att jag älskar henne. Men det var inte så här jag trodde att mitt liv skulle pan out. Liksom. Jag är hemma och ska fixa i min lägenhet. Och ni vet, alltså, så, alltså, eller, du vet ju hur det blir när man bara ska riva upp kartonger och det går så jävla fort. Mm-hmm. Och alltså, jag skär mig
själv.
Saker
går sönder.
Mm. Jag skär mig själv. Mm. I, ni ser att det är tejpat.
Jag ser din tumme i halv.
Ja, grejen är då att, alltså, det är så djupt. Oj. Alltså, jag har liksom ett jack som är typ 10 cm långt på tummen. Så till och med min kille sen när jag kom hem, han bara, jag tror fan att du måste åka in och sy det här. Jag bara, yeah, that's not gonna happen. Ge mig tape. Typ. Mm. Så det får läka av sig själv.
Jamen.
Toppen.
Men
vem orkar sitta på akuten i 15 timmar för att bli syd?
De kommer ju ändå bara tejpa det.
Ja, eller så kommer du i alla fall få vänta svinlänge. Ja, och det är inte kul.
Och gör jag inte. Men alltså, vad som händer när det här jacket sker är ju att jag börjar liksom hulk.
Nej.
Ja,
nej.
Ringer honom på FaceTime.
Där är det ju Cassandra.
Ja, ja, ja.
Ringer honom på FaceTime och jag sa, du måste ringa efter en ambulans.
Jag tänker, eller jag ser det på mig själv i alla fall, att jag, och blir också påminn om det från min kille, att jag ofta blir ett barn.
Mm.
Och jag tror att det är så här, när man är så pass trygg med någon, och i en, alltså det är som att ens partner då blir ens förälder också på något sätt. Vilket gör att ens lilla barn kommer fram.
Får blomma.
Ja. Och den har man ju liksom hållit intakt i sitt singelskap och
för
försökt
att tygla. Man ska vara så
tygla.
Independent woman.
Ja. Och plus man blir inte så triggad när man är singel och inte dejtar. Så som vi har levt. Alltså vi är ju knappt liksom dejtat. Och då är man ju ganska stabil. Det är ju liksom, det läskiga är ju när man är i en relation, för då har man något att förlora. Och man har en risk att bli sårad eller ledsen eller, ja, ah, ni förstår det. Relationen kan ta slut! Och då, ja, men det här barnet kommer fram och då kan man också gråta. Alltså jag märker ju på mig själv att från att ha levt själv i 10 år i den här lägenheten och klarat allt frid och frid och finemang, jag klarar inte någonting längre. Det är konstant. Jag behöver hjälp hela tiden. Ja. Hjälp! Ja. Det är liksom, ta ner saker.
Lampan.
Okej, nu har jag varit lite begränsad med tutta. Men du vet, det är saker som måste göras. Och jag kan, nu finns det ju någon där som kan rädda
mig. Men jag menar, vadå? Du var ju begränsad även när du, då är ju opererats fler gånger.
Ja.
Och då var du,
ja.
Men det, alltså, den första delen av din analys låter jättefin, så jag hoppar på. Alltså så här, ja. Men det är det här,
man släpper fram sitt inre barn.
Men exakt, för jag har bara varit så här, men snälla, jag har levt själv majoriteten av mitt liv och jag har alltså så här, okej, om någonting really bad, alltså jag har ändå en sida som är så, ringer mamma. Jag kan ringa, alltså jag och mamma pratar ju ofta, och jag menar,
men ditt barn har fått thriva då ändå.
Exakt.
Alltså så här, om du hade skadat dig så där innan din kille,
då hade jag ringt mamma eller någon av mina syskon.
Då har han bara tagit över rollen.
Jo, fast det är mycket lättare att få bekräftelse så fort för att ni bor ihop.
Alltså, ja, 100%. Men också att jag märker ju att jag blir, alltså mina förmågor, alltså jag regresserar i, jag jämför det lite, och det är ju liksom, det går väl in på din analys, bara det att jag inte har dragit den så långt, för att så här, när jag kommer hem till min mamma, alltså när jag är i Göteborg, alltså vad jag kan och inte kan, alltså den förmågan går ner 2 hack, för jag blir 15.
Man kan knappt bre en macka.
Jag kan knappt bre en macka. Jag blir liksom, mamma! Alltså, så blir jag. Och jag, alltså, det, jag säger inte att det är samma, men jag, det är samma mönster som jag blir med honom. Att jag är så här, hallå, den här grejen, kan du låta mig?
Ja.
Så ja. I den här liksom hysterikan som jag...
Som fanns där inne.
Ett, men som också liksom i kontrast med den här filbunken jag lever med blir ju liksom, alltså kontrasten och så mellan, för det är så här att jag har ju då det är så att eltandborsten dör, alltså jag blir så jävla förbannad. Mm. Men man står där på morgonen och ska ut, ha är redan lite sen och så dör den, alltså jag bara,
och
så den.
Känns det säkert förmodligen att så här, du känns alltså, du blir ännu mer frustrerad över att du blir hysterika för att han är så jävla lugn. Så
nej, bara, men också för att jag bara så här, den här
så människan... är det när man är i konflikt med såna där lugna personer.
Ja, men då är vi inte, men jag märker ju, alltså det är klart att så här, om jag kan komma upp på morgonen och vara som ett så här, jag är ingen morgonperson, jag har lite ont här, lite ont där. Och grejen att när jag liksom kommer upp och är det här åskmolnet när jag har bott själv, påverkar ingen annan. Jag hinner lugna ner mig innan jag ska liksom så här. Men nu är det så här, det är en annan person i hemmet, ibland två andra. Och jag märker ju att så här, alltså att han blir utsatt för så microaggression alltså 40 gånger.
Ingen har ju sett det här. Det här har ju varit
ja, men det har du i det, haft i det för dig själv.
Ja,
eller och, mamma kanske har fått ta.
Ja, men jag menar så här att så här, det, jag måste liksom hitta ett sätt att tygla mig ibland, märker jag, för att det är inte, alltså it's not fun.
Nej.
Skit i det. Ja. Mitt plåster är jättekort och det är Snickersglass.
Det var länge sedan.
Jag återupptäckte...
Oj, det kanske man ska köpa.
Fan, sexpack.
Det är gott, va?
Ja, det är svingott.
Jävlar, det är flera år sedan.
Nej, alltså det är så gott.
Men,
alltså,
men man måste, när man tar ut den så är den stenhård. Man måste låta den ligga normalt så att den blir lite mjuk. Alltså det är inte gott när den är så här.
Jag håller inte
fryst.
Med. Jag vill ha den,
den ska bli
stenhård.
Lite, som vilken glass som helst. Ja. Man vill inte äta den när den är hård. Okej, god jul, höll på att säga.
Alltså, hörrni, vi hej hörs och på fredag. Välkomna.
Puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.